Jag hör till de människor som älskar söndagar, älskar gudstjänst. Jag tycker det är så underbart att få mötas som församling. Och grejen är att när jag var yngre så tyckte jag det var roligast att gå på gudstjänster där jag själv predikade. Det tycker jag inte längre. Jag älskar gemenskapen, att få bara vara tillsammans som Guds folk. Känna att vi hör ihop, vi har en tro. Vi är ganska olika, du och jag. Vi tänker olika om en massa saker. Vi har olika smaker. Så det finns till och med folk i den här lokalen just nu som håller på Manchester United till exempel. Bara en sån sak. Det är något allvarligt fel på dem, men vi älskar varandra ändå. Eller hur? Vad är det här för predikan? Jag har inte börjat än. Jag bara försöker hitta var du är någonstans idag. Amen. Hörrni, vi håller på, vi kallar den här serien för Sunday School Stories. Så det beror ju på att vi under den här hösten har bestämt oss för att vi har samma tema för undervisning. Jag ska inte säga att vi har samma undervisning i gudstjänsten som i söndagsskolan, men vi har samma tema för undervisningen i gudstjänsten och i söndagsskolan. Det är jättebra, för när du kommer hem sedan och träffar dina barn eller dina barnbarn och så här, så kan ni prata vidare liksom över söndagsmiddagen, steken och morötterna och vad det nu är du har för någonting. Och så kommer ni upptäcka att ni har liksom med lite grann samma grejer. Och så kan ni berika, du kan bli väldigt berikad av att lyssna på vad barnen säger om Gud, har jag märkt. Och ofta väldigt mycket smartare än vad du och jag är. Förra söndagen, som Göran sa, så pratade vi om världens skapelse. Och jag ska inte gå igenom hela den predikan, det vore ju dumt eftersom jag redan har hållit den. Men vi sa bland annat då att skapelsen är, bland mycket annat som skapelsen är, ett uttryck för Guds kärlek. Varför skapade Gud? Gud skapar utifrån sin kärlek, därför allt han är kärlek. Alltså Gud är kärlek, och det han gör han utifrån det han är. Så Gud har skapat den här världen. Han har skapat den därför att han är kärlek, för att han älskar. Det är ett utflöde av hans kärlek. Och så sa vi också, och det här tycker jag är så härligt, att världen, skapelsen, det vi ser, det här sköna, makalösa, fantastiska, som ju fortfarande finns kvar, trots att vi liksom sabbar en del och så där, så visar den här världen oss vem Gud är och hurdan han är. Vi läste vad Paulus skriver i Romarbrevets första kapitel. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och hans gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Så när man är, jag älskar ju havet och vatten och sjöar, till och med Mälaren går bra. Vatten, jag tycker det är så makalöst fantastiskt. Liksom att stå och se ut liksom över en stor sjö eller havet eller till och med Öresund där uppe. Det är inte mycket till hav, men det är något. Blött är det i alla fall. Och se det här liksom, och så bara vet man liksom, det här är någonting som berättar för dig och mig vem Gud är. Eller om du går liksom ut i skogen här och du tittar liksom runt omkring på allt det här vackra som finns. Det finns ju så enormt mycket. Eller hur? Och så vet du, det här, den här blomman, den där svampen, det där trädet säger någonting till mig. Det berättar om vem Gud är. Överallt finns det där. Amen. Ja, okej. Okay. Halleluja. Och så såg vi också det här. Vi avslutade förra söndagen genom att ställa den här frågan då. Vart är skapelsen på väg? Därför lyssnar vi på samhällsdebatten och kollar på nyheter och läser i tidningarna, så är det ju ganska mycket totalt, kan man väl säga, en undergångsstämning. Alltså det går inte att öppna en dagstidning. Det är knappt att se på nyheter eller höra ett samhällsprogram i radion så här, utan att det på något sätt kommer upp. Det här funkar inte längre. Och samtidigt som vi möts av de budskapen hela tiden, gång på gång, varje dag, liksom, så vet vi, hoppas jag, att Bibelns budskap, den kristna tron, talar om ett hopp. Den talar om en framtid. Den talar om en evighet där allt är i perfekt harmoni. Så frågan är ju liksom, vart är vi på väg? Och jag nämnde det också i söndags då att frågan om vad skapelsen är på väg hänger väldigt intimt ihop med Bibelns budskap om vart mänskligheten är på väg. Så, Så vi svarar inte riktigt på frågan förra söndagen, för jag tänkte, vi försöker göra det idag. Vi ska tala om det idag. Människans skapelse och mänsklighetens destination. Det låter nästan som ett tv-program. Vart är vi på väg? Men Bibeln säger så här, första Moseboks första kapitel. Gud sa, låt oss göra människor till vår avbild. Lika oss, de ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sa till dem, var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar, alla djur som rör sig på jorden. Gud såg på allt som han hade gjort och se, det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Det där är starten på hela mänskligheten. Och det är så viktigt att komma ihåg, jag har nämnt det här vid några tillfällen förut, men jag vill påminna om det här, för det här är så viktigt. När vi ibland pratar om hur Bibeln presenterar människan och vi vill göra liksom en snabb sammanfattning, det här är evangeliet på något sätt, va? Så hamnar vi ganska direkt i detta att människan har fallit. Att vi hamnar väldigt snabbt i mänsklighetens uppror mot Gud, om att synden har brutit ner och förstört vår nära relation med Gud. Och allt det där stämmer ju förstås. Men det är så viktigt att komma ihåg att det var inte där det började. Det är inte det som är människans ursprung, att vara en fallen, trasig och syndig varelse som förstör omkring sig. Det började inte där. Utan mänskligheten börjar med att Gud skapar människan att vara lik honom själv. Han skapar människan till sin avbild. Psalm 8 säger så här, vad är då en människa? Att du tänker på henne, en människoson. Att du lägger märke till honom. Du gjorde honom lite lägre än Gud. Och krönte honom med härlighet och ära. Du satte honom att härska över allt du har skapat. Du la allt under hans fötter. Och då måste man ju ställa sig frågan. Vad betyder det här? Imago Dei, skapad till Guds avbild. Vad betyder det att vi är Guds avbild? Och det skulle man ju kunna hålla ett bibelstudium, en serie bibelstudium liksom under en hel termin. Och det ska vi inte göra, men bara några grejer. Jag vill bara lyfta några grejer. För det första så betyder det att vi är skapade till Guds avbild. Att vi är lika honom betyder att vi är skapade för relation. Gud i sig själv är relation. Fader, son, helig ande. Gud är i sig själv en relation. Och människan blir inbjuden i den relationen. Vi är skapade till en relation med Gud och med varandra och med skapelsen. Och det är ju liksom, alltså ingen människa är skapad att leva helt för sig själv. No man is an island. Det vi är skapade för relationer. Vi är skapade för att berika varandra. Vi är skapade för att komplettera varandra. Att liksom, när jag gick i söndagsskolan när jag var liten så sjöng en sång. Jag tror det är Göte Strandsjö som har skrivit den. Jag kan inte vad du kan och du kan inte vad jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för dig och en annan som passar för mig. Vi behöver varandra. Vi är skapade för relation. Vi är skapade för gemenskap. Vi är skapade för det här ömsesidigheten och utbytet. För det andra så vill jag säga att som Guds avbild så representerar vi Gud i skapelsen. Amen. Alltså det är ju liksom, nu kan man få konstiga bilder, men i de här länderna där det finns bilder och statyer över kungen precis överallt, eller presidenten eller vad det är. Det kan vara lite obehagligt. Men Gud har liksom fyllt den här världen som han äger, som är hans. Med bild av sig själv för att liksom påminna hela den här skapelsen om det här är mitt. Och här är mina representanter. Vi är här som representanter för Gud i den här skapelsen. Det är liksom inte råttor och möss och träd och bananer som är liksom representerar Gud i skapelsen. Det är du och jag. Och Gud säger, lägg under er och råd över. Så behöver vi komma ihåg, och det är ju en sån grej som vi har missat, vi människor. När Gud säger, lägg den under er, råd över den, så betyder inte det att nu får ni äga skapet. Utan det Gud talar om är ett förvaltarskap, och det är skillnad på det. Det är skillnad på att äga någonting, att förvalta någonting. Gud har gett oss förvaltarskap över den här jorden, men den är fortfarande hans. Och det står så här i psalm 24, jorden tillhör Herren och allt som finns där, världen och alla som bor i den. Allt ihop är hans. Jag skulle säga för det tredje att vår Guds avbild betyder också att vara präglad av Guds karaktär. Att vi människor har förmågor och egenskaper som ingen annan varelse i skapelsen har. Vi kan skilja på gott och ont. På rätt och fel. Det är ju en sida av det. En annan sida är att vi, och det finns ingen annan liksom varelse i skapelsen som bär på en längtan efter helighet. Det finns ingen annan varelse i skapelsen som bär på en längtan efter helighet. Bibeln säger att Gud har lagt ner evigheten i människornas hjärtan. Det finns någonting inuti varje människa som söker det gudomliga. Och människor har i alla tider, alla de tusentals år som människor har funnits, så har människor överallt, helt faktiskt utan undantag, det har jag kollat upp, helt utan undantag, har varje folkslag, varje stam, varje människa som finns på den här jorden någon sorts tro på någonting som är större än dig själv. Det finns inga människor som på jorden, och har faktiskt aldrig funnits människor på jorden, som är helt utan en tro på någonting. Det ligger i oss människor att söka det gudomliga. På ett eller annat sätt, hos en del folkslag är det väldigt svagt och väldigt vagt och abstrakt. Men det finns där hos varje människa. Och vi har också för det fjärde då ytterligare förmågor och egenskaper som skiljer oss från den övriga skapelsen. Det finns andra arter som på sätt och vis har en förmåga att tänka abstrakt. Liksom i meningen att man kan tänka att om jag lägger den där så kan jag ha den sen. Och så. Man har en liten möjlighet, vissa djurarter, att planera för framtiden och skapa verktyg och så här. Men allt det där är på en extremt primitiv nivå. Och det är ju bara att konstatera att människan står skyhögt över alla andra varelser i skapelsen. När det kommer till kreativitet. När det kommer till att hoppas på och se fram emot händelser. Den här fantastiska gåvan som ingen annat skapat varelse har. Att kunna glädja sig i förväg åt någonting. Det är ganska härligt, eller hur? Att man kan vara lite glad i förväg för någonting. Sen finns det ju en negativ sida av det som en del människor har utvecklat väldigt, väldigt starkt. Och det är ju att det oroar sig i förväg också. Det kan inte heller din hund göra. Men du kan. Men alltså, alla de här egenskaperna. Och så finns det ju så här makalösa saker. Så man behöver ha en väldigt stark tro för att tro att det här har bara kommit till av en slump. Förmågan att skapa bara för att det är kul. Det finns ingen annan varelse på jorden som gör det på det sättet. Skapa grejer som egentligen inte behövs. Tänk när Mozart satt och plitade sina partitur. Säkert väldigt trist jobb just i det. Och så liksom, skapa symfonier och musikverk som berör hjärtat på en hel mänsklighet i århundrade efter århundrade efter århundrade. Vad ska det vara bra för? Det går ju liksom att leva utan Mozart. Det är svårt, men det går. Eller hur? Det är ju Guds avbild som skapar bara för att man kan. Eller måla en tavla eller vad det nu är för någonting. Den här makalösa förmågan att skapa bara för att man kan. Det blir ju någonstans väldigt, väldigt märkligt. Och som jag sa, det kräver en extremt stark tro. Jag tänker att en enda ras av 7000 drygt däggdjursarter, så är det en som har höjt sig till den nivån och ingen av de andra. Att jag tror att just det skedde av en ren slump, då är din tro starkare än min. Och jag skulle kunna tala ganska länge idag om vad det innebär att människan är skapad till Guds avbild. Men grejen är att när jag har förberett det här under några veckor nu, så har jag insett att det här kan bli hur spretigt som helst. För det är så många aspekter på att Gud har skapat människan och människans avbild. Men jag vill någonstans med det här. Så jag bara säger så här sammanfattningsvis. Du är skapad till Guds avbild. Du är skapad till likhet med Gud. Och vi är skapade med ett uppdrag. Med ett ansvar att ta hand om den här skapelsen. Att vårda den. Allt är lagt, säger psalm 8, under människans fötter. Fortfarande hans. Men han har sagt åt oss att ta hand om den. Och grejen är att Gud älskar sin skapelse. Och han bryr sig om sin skapelse. När han la den i våra händer så var det som en dyrbar gåva. När Gud sa den här världen är min. Men jag har gjort den för er skull. Så ta hand om den och var rädd om den. Och så säger liksom Gud, det här står ju inte ordagrant, men man kan läsa det mellan raderna lite grann. Att eftersom jag har skapat er lika mig så har ni det som behövs. För att det här ska bli hur bra som helst. Står det så? Ja, men typ. Gud såg på allt som han hade gjort. Och såg det var mycket gott. Det är därifrån skapelsen har fallit. Och det är därifrån vi människor har fallit. Från att ha fått Guds förtroende att förvalta och beskydda och vårda den skapelse som han älskar, så har vi blivit den här skapelsens största problem. Alltså vi som fick den här makalösa världen som en gåva från Gud har blivit det största hot. Vi människor är skapelsens fiende nummer ett. Och nästa söndag kommer handla om det där fallet, så jag ska lämna det med varm hand åt de som håller på och tycker om och håller på med synden och så. Nej. Nej. Men det kommer att handla om det nästa söndag. Om när människan vänder Gud ryggen. Så vi ska inte tala om det idag. Vi kan bara konstatera detta. Att det Gud hade tänkt gick sönder. Det Gud hade tänkt med världen är trasigt. Men evangeliet, och det är ju det som vi här får presentera. Evangeliet säger att sedan det gick sönder så har Gud jobbat på att få det helt igen. Visst är det bra? Allt som Gud har gjort sedan syndafallet har varit inriktat på att det som är trasigt ska bli helt. Och det är det här som är de goda nyheterna. Det är det här som är evangeliet. Att det finns en femte punkt i min lista över vad det betyder att vara skapad till Guds avbild, att vara Guds avbild. För när den första avbilden gick sönder så sände Gud en ny avbild in i den här världen, sin egen son Jesus Kristus. Och Paulus skriver, han är den osynlige Gudens avbild. Och det har han varit innan du och jag var det. Den första före hela skapelsen. I honom skapades allt som finns i himlen och på jorden. Både det synliga och det osynliga. Tron och auktoriteter, härskar och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han finns till före allting. Och i honom hålls allting samman. Det går att översätta den sista meningen med att i honom blir allt helt. Hebreerbrevets författare säger att sonen Jesus Kristus är utstrålningen av Guds härlighet och hans väsens avbild. Och han bär allt med sitt mäktiga ord. Jag gillar den engelska översättningen här, för den säger ungefär att han är en exakt återgivning av Guds innersta väsen. Och som vi har sjungit och hört i bibelord, och som vi har sjungit ut bibelord alldeles nyss, alltså Jesus kom inte för att utplåna, ta bort eller ersätta människan som Guds avbild. Han kom för att upprätta den. Göran läste från Johannes evangeliets tredje kapitel i början av gudstjänsten, när Johannes skriver att Jesus har inte kommit för att döma den här världen, utan för att världen ska ha liv genom honom. Genom Jesus och genom tron på honom så blir vi som är trasiga hela igen. I andra Korinthierbrevets femte kapitel så skriver Paulus så här, det här är så starkt. Han säger, den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är borta och någonting nytt har börjat. Jag skulle bara vilja be dig stanna upp bara ett ögonblick och fundera över, vad är det egentligen som står här? Det här är en sån här bibelord som om du har liksom varit med i kyrkan ett tag och kanske vuxit upp i kyrkan, så har du hört det här hur många gånger som helst. Och en del av den här bibelorden som vi har hört så många gånger, så massvis med gånger, de går nästan förbi och sen, ja just det, så står det, härligt. Vad står det egentligen? Det står så här. Att den som är i Kristus, det betyder den som tror på Jesus Kristus, den som har fått liv genom tron på Jesus Kristus, som är innesluten i honom, den personen, lyssna noga nu, den personen är redan en del av den nya skapelsen. Det är vad det står. Om någon är i Kristus Jesus, är han en ny skapelse. Och det är det som är svaret på den här frågan som jag har haft med oss nu i två söndagar. Vart är vi på väg? Att Bibeln talar om en ny skapelse. Jag såg, skriver Johannes i Uppenbarelsebokens 21 kapitel, jag såg en ny himmel och en ny jord. Wow. Det är dit vi är på väg. Både människan och skapelsen. En ny himmel och en ny jord. Och det är det ju många predikanter genom århundraden, kanske framförallt de sista 100-200 åren, som har tolkat det som att den här jorden kommer att utplånas, upphöra, existera. Det kommer någonting helt annat istället för. Och du som har lyssnat på mig en tag, du vet att jag tror inte att det stämmer riktigt. För du tänker vad du vill. Men det är ju så här att i grekiskan så finns det huvudsakligen finns det två ord som kan översättas med ny. Det ena är neos, som betyder att någonting är nytt i meningen och det har aldrig funnits förut. Alltså det är någonting som dyker upp för första gången. Det andra är kainos, som betyder ny i betydelsen den är förnyad, den är förbättrad, den är förvandlad. Ibland så kan man säga att man har putsat på någonting tillräckligt länge, ja, men nu är den som ny. Det är det uttrycket, kainos. När Bibeln talar om en ny himmel och en ny jord så är det kainos som används. Det är en förvandlad och förnyad skapelse. Det är inte en annan skapelse utan det är en förvandlad skapelse. Och det är för övrigt samma ord som används i den text som vi läste alldeles nyss i andra Korinthierbrevet 5. Om någon är Kristus så är han en ny skapelse. Han är en förnyad, förvandlad skapelse. Och det stämmer ju. När jag kom till tro på Jesus så blev jag inte en helt annan person. Det är fortfarande samma gamla Hultberg. Hultis kallar de mig för i skolan. Jag är fortfarande samma person. Men förnyad, förvandlad. Det har hänt någonting. Det är samma sak med Jesus. När Jesus kom tillbaka efter uppståndelsen så är det fortfarande en Jesus som lärjungarna kände igen. Han bar fortfarande märken efter tortyren och korsdöden. Det var fortfarande han, men är förvandlad. Och då kan man kunna tycka att ja, det spelar väl ingen roll om det är en ny jord eller om den är förnyad och förvandlad jord. Vad spelar det för roll? Och jag tänker att det faktiskt spelar en rätt stor roll. För det visar också någonting om Gud. Som jag tänker att någon behöver höra idag. Och det är att Gud aldrig ger upp sin skapelse. Tanken att Gud skulle skapa den här världen. Och vet, förra söndagen, en del av er kanske inte var här, där vi talade om alltså Guds enorma kreativitet. Och den skapar glädje som den här världen. Alltså det finns 180 000 olika sorters fjärilar i världen. Varav 160 000 är nattfjärilar. Alltså de har du aldrig sett. Alltså den här enorma skaparglädjen som Gud ger uttryck för. En värld som han har skapat utifrån sin kärlek. Utifrån att han ville ge dig och mig det allra bästa. Gud ger inte upp om den. Och tänker, ja, det här funkar ju inte, jag får göra någonting annat. Utan han för den tillbaka till det han en gång hade tänkt. Varför är det så viktigt? Därför att samma sak, älskade syster och bror, gäller för dig. Gud ger inte upp om dig heller. Du kan tycka att nu är det kört. Nu har jag gjort bort mig så många gånger. Liksom. Nu finns det ingen väg tillbaka. Nu finns det ingen mer. Jag får inga fler chanser. Jag har sumpat det. Jag har haft sönder det. Det är så trasigt. Mina relationer är så trasiga. Mitt liv är så trasigt. Min synd är så stor. Gud ger aldrig upp. Utan han för dig och mig tillbaka till det som han har tänkt att vi ska vara. Om vi bara låter honom göra det. Därför är det här viktigt. Får jag bara visa dig, jag har 2 minuter kvar på min... Den har jag själv gett mig den tiden. Så det... jag har nog mer än 2 minuter som jag behöver, men i alla fall... Det finns, tycker jag, och jag tycker det här är så spännande. Det är lite snabbt, supersnabbt bibelstudium. Det här hade man kunnat ägna timmar åt. Men det finns några väldigt, väldigt spännande likheter mellan den första skapelsen, den vi har läst om, och den nya skapelsen, den som kommer när Gud förvandlar och återställer. I första Moseboks första kapitel så står det: i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Johannes skriver i Uppenbarelsebokens 21 kapitel: jag såg en ny himmel och en ny jord. Första Mosebok beskriver det som en trädgård, Edens lustgård, som var full av Guds närvaro. Det Johannes ser beskrivs som en stad med en fantastisk trädgård full av Guds närvaro. Han är där. I första Mosebok så står livets träd i mitten av den här trädgården. I Uppenbarelsebokens beskrivning så står livets träd åter där, synligt för människorna. Mitt i stan och ger läkedom till folket. Första Mosebok berättar om en flod som rinner igenom den här trädgården och vattnar den. I Uppenbarelseboken talar om en flod som flyter från Guds tron med livets vatten. I första Mosebok så får människan uppdraget att råda och regera och vårda. I Uppenbarelseboken står det att de ska regera i evigheternas evighet. Gud ställer tillbaka den här världen till det han har tänkt att den skulle vara. Det finns några skillnader också. De är nästan lika intressanta de. Första Moseboken berättar om hur förbannelsen kom in i världen efter syndafallet. Medan Uppenbarelseboken, där han målar bilden av det nya, så står det så här i det 22 kapitlet och den 3 versen i Uppenbarelseboken: ingen förbannelse ska längre finnas. I första Mosebok så drivs människan ut från Guds närhet. De fick inte vara kvar där, så nära Gud. I Uppenbarelseboken så skriver Johannes att nu står Guds boning bland människorna. Han flyttar in hos oss igen. Första Moseboken talar om att det fanns mörker och det fanns natt. Medan Uppenbarelseboken säger: natt ska inte finnas mer. Och i första Mosebok så kommer döden in. Som ett resultat av människans uppror mot Gud. Uppenbarelseboken säger i det 21 kapitlet: och döden ska inte finnas mer. Gud ger inte upp sin skapelse och han ger inte upp om dig. Gud vill föra tillbaka till det han har tänkt. Att bli en kristen handlar om någonting mer än att liksom byta religion eller skaffa sig en religion när man inte hade någon. Att bli en kristen blir och är att bli återupprättad till den som Gud har tänkt att du ska vara. Jag hörde en stark röst från tronen. Nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. De ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg. Ingen gråt. Och ingen plåga. För det som förr var är borta. Det här är det kristna hoppet i ett koncentrat. Det här är vad vi väntar på. Att den här världen som vi lever i ska föras tillbaka till Guds ursprungstanke. När du och jag ser på den här världen, vi kan se mycket som är fantastiskt. Jag älskar att resa runt i den här världen och se fantastiska platser och möta fantastiska människor och alltihopa. Men samtidigt så lever vi med vetskapen av att det här är en trasig värld. Och jag har sett fattigdomen, det har kanske du också gjort. Jag har stått med en AIDS-sjuk bebis i min famn. Och jag har sett offren efter krigen och bomberna och alltihop det här. Det har säkert du också gjort. Och man inser liksom att den här världen är trasig. Men den ska bli hel. Och så säger Guds ord att man kan liksom kliva in i det där nya. Inte fullt ut, men ändå. Redan nu. Därför att den som är Jesus Kristus är en ny skapelse. Är redan en del av den nya skapelsen. Det är vad frälsningen handlar om. Det är vad den kristna tron går ut på. Att få bli upprättad. Att få bli den som Gud har tänkt att jag ska vara.